Podplay.
Varmt välkommen till podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag heter min gäst Erik, som faktiskt har varit med tidigare. Vi ska prata om någonting som vi kanske inte pratar om så mycket, och framförallt inte inom polisen, nämligen en annan syn på den svenska narkotikalagstiftningen. Skulle det kunna vara läge att avkriminalisera, eventuellt legalisera? Ja, Erik är väl den polisen som har stuckit ut hakan och varit väldigt öppen med att ha ett annat tänk kring svensk narkotikalagstiftning. Hoppas att du finner den här diskussionen intressant. Vi ska också prata om hans nya tjänst som han inte hade när han gästade tidigare. Han jobbar idag som dialogpolis. Som du vet så finns vi ju Snutsnack på Facebook och på Instagram. Men glöm inte att bli Patreon. Då kan du höra om ett case som hände i Sollentuna på Malmvägen, där Erik tidigare jobbat som förskollärare. Och när man är på ett jobb som polis där, så uppstår det lite tankar och reaktioner som kanske inte alltid händer när man är på en skjutning. Patreon.com/snutsnack. Men nu önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning, och glöm inte att vara försiktig där ute.
13:10
Välkommen tillbaks, Erik.
Tack.
Erik har varit gäst tidigare.
Yes.
Då hade du varit polis i typ 4 år.
Nej, jag räknade fel. Det här var... Jag var här 17 senast.
Aha.
Och då hade jag varit polis i 7 år.
Ja, jag gick på din matematiska formel.
Ja, den ska man inte lita på. Min matematik.
Ja, okej. Men du är hjärtligt välkommen tillbaks.
Tack.
Och anledningen lite... Vi har ju stött på varandra. Senast var det på Gröna Lund.
Ja, i somras.
Ja.
Just det.
Med barnen och sådär. Det är för att du faktiskt har synts lite i media i samband med diskussionen kring narkotika. Man pratar om avkriminalisering, till exempel av vissa preparat, och framförallt kanske cannabis, och någonting som kallas legalisering. Jag tänkte vi kunde bena ut de där begreppen lite senare. Det tänkte jag vi skulle prata lite grann om, för din tanke är ju att vi borde i alla fall avkriminalisera och kanske också legalisera.
Ja, alltså det är väl ungefär det jag har landat i. Att och vi kanske kan bena ut begreppen redan nu.
Vi kanske kan börja där, det går jättebra.
För när man då pratar om avkriminalisering, så pratar man om avkriminalisering då av eget bruk och i vissa fall då mindre innehav.
Alltså typ innehav för eget bruk då, kan
man
säga.
Ja, men precis. Och det finns lite olika modeller på det där. Det prövades i Norge, en utredning som lades fram men som inte gick hela vägen i mål i omröstningen i deras storting, tror jag heter, riksdagen.
Ja, just det.
Där man då ville avkriminalisera det egna bruket och innehav av för eget bruk då. Och då skilde det sig, tror jag, beroende på preparat och mängd. Så en viss mängd av cannabis, en viss mängd av heroin, alltså, men de flesta drogerna liksom. Och det har ju blivit för mig liksom en no-brainer. Jag tycker det är vansinnigt hur det ser ut med liksom narkotikapolitiken. Just kopplat till missbruksfrågan. De som hamnar i missbruk.
Just det. Att man har problem, inte att man är kriminell. Det är så du tänker.
Alltså man blir ju kriminell.
Ja, i Sverige blir man ju det.
Ja, och kanske inte bara på grund av bruket, men kanske beroende på liksom livsstilen och brotten man behöver begå för att finansiera sitt missbruk och så vidare. Och då tycker jag det är skamligt, rent ut sagt, att vi ser på den människogruppen som mindre värda och brottslingar. På ett sätt som vi inte gör med missbrukare av andra preparat, till exempel av alkohol.
Att det är liksom värre att vara, citat, knarkare än alkoholist, till exempel.
Ja, och det är ett stigma som man pratar om, en stigmatisering av den här gruppen. Människor som förvisso till viss del finns riktat mot alkoholister också. Jag menar, det är ju inget man talar högt om, liksom ett problematiskt alkoholbruk eller ett riskbruk. Men redan där så gör man skillnad på olika former av bruk av alkohol på ett sätt som man inte gör med andra preparat. Du kan vara högkonsument, du kan vara riskkonsument av alkohol. Du kan ha ett problematiskt bruk, du kan ha ett missbruk och du kan ha ett alkoholberoende. Mm. Alla de här begreppen finns liksom
i samtalet. En del bete sig extremt korkat, en del polare när de dricker som aldrig borde dricka.
Ja, och de personerna kanske inte ens kvalificerar för liksom en diagnos alkoholmissbruk. De är bara dåliga på kröka. Liksom. men de distinktionerna gör man inte med andra preparat.
Nej.
Utan där har man definierat all befattning egentligen i narkotikastrafflagen då, som missbruk. Och jag menar ju att det är inte speciellt vetenskapligt att göra så.
Nej. Vi skulle kunna berätta bara för lyssnarna då som inte är så insatta i svensk narkotikalagstiftning och sådär. I Sverige har ju faktiskt, kan man säga, en av världens mest restriktiva lagstiftningar när det kommer till användning av narkotika. Jag vet inte något land som är mer restriktivt, för det går väl nästan inte att vara mer restriktiv, för du får ju inte ens, det är inte konsumtionen i sig, du får inte ens ha narkotika i kroppen så att säga. Och det är inte att du är onykter som är olagligt, utan det är just liksom konsumtionen. Och den här lagstiftningen kom ju i slutet på 80-talet. Och jag var ju, det var ju så att det kom då att bruket blev
kriminaliserat.
Sen är givetvis innehav, alla innehav är ju illegala av det som då klassas som narkotika. Där har vi ju det som man ser på film så att säga. Vi har ju cannabis och sen de olika sorterna av cannabis, och så har vi då amfetamin och heroin. Allt det här som vi ser på filmer och så. Men jag tänker, det finns ju också även mediciner som klassas. Har man inte recept på ett narkotikaklassat preparat så är det också ett narkotikabrott. Så väldigt, väldigt restriktiv.
Och jag skulle vilja byta ut det ordet restriktivt mot
till repressivt.
Repressivt, exakt. okay. För att det som du säger, där är vi ganska unika i åtminstone i västerländska demokratier. Så är vi är ett ganska dåligt sällskap där globalt med liksom synen på det här.
Vilka tänker du? Det är dåligt insatt.
Nej, men alltså man tänker, och nu raljerar jag och drar på växlarna, absolut. Jag är medveten om det. Men jämför man med andra länder som inte har den här synen på åtminstone bruk och sättet som då polisen är satt att beivra bruket. Ja, men då hamnar vi ju liksom i länder som Iran och Ryssland och liksom vissa asiatiska länder och sådär. Det är inte så smickrande. Sen kanske inte de har samma rättssäkerhet. De kanske inte ens behöver ta urinprov på sina medborgare som misstänks för det här, utan man kanske bara utdelar straff direkt. Och där är vi ju inte, eftersom så ser det inte ut i Sverige såklart. Men att beivra och bevisa att upprätthålla ett konsumtionsförbud genom att ta urinprov och blodprov på de misstänkta, där är vi ganska själva. Åtminstone i Europa. Jag tror att det är vi och Norge som gör det. Och även det finns ju länder där man säger att nej, men det är förbjudet att använda narkotika, men det beivras inte liksom.
Nej.
Annat än på bar gärning då, om någon polis råkar se någon. Så lite där, och sen har ju jag, i brist på bättre ord, så har jag liksom radikaliserats i det här.
Du har det.
Ja,
men du är nästan den enda rösten. Du har blivit liksom polisens legaliseringsspråkrör.
Ja. Kan man säga så? Jag är själv med att vara liksom öppen med mina åsikter. Och det var ju ett medvetet val från min sida att liksom ta det steget på Twitter och liksom gå ut.
Just det.
Nu på sistone så har det var ju någon chef i Skåne. Han var chef för underrättelseenheten, hela Region Syd tror jag. Och nu blankar jag på namnet. Mats Karlsson.
Okay.
Han skrev, det var ingen debattartikel så, han blev intervjuad i Sydsvenskarna för typ en månad sedan tror jag det var. Där han i mina ögon och ganska försiktigt började närma sig ett argument liksom för att ja, men vi kanske inte ska lägga så mycket resurser på bruk till exempel. Och jag minns inte exakt om han pratade kanske specifikt om cannabis då. Liksom att man kanske ska lätta upp där och kolla. Och det fick ju jättemycket uppmärksamhet.
Ja, det gjorde det.
Ja. Men det kanske beror på att han är på den nivån som han är i myndigheten.
Kan vara så. Jag har ju jobbat väldigt mycket med bruk. Mm. Dels så var ju jag och min kollega Anders Rosander, vi var ju hos LAPD 94 och tog hem, vi var på kurs där i en hel månad och sen skrev vi den här utbildningsmaterialet som fortfarande finns kvar hos Rikspolisstyrelsen som heter Drogtecken och symptom.
Mm.
Som vi var riksansvariga för då, att lära ut liksom, hur ser vi då att folk, vi är ju ganska duktiga, du nämnde ju alkohol givetvis och det kommer inte ifrån när man pratar droger i Sverige. Att vi är ganska duktiga på att se tecken på det ända sedan vi är små egentligen, utan att vi får någon officiell utbildning. Så kan man säga att det är en full gubbe och sådär och där sitter en fyllisar. Det är ju ganska enkla tecken på alkohol ibland, men vad är det för tecken på då de andra? Så det lärde vi ut då. Sen så lyssnade jag på dig, du satt med i en debatt i Lund. När man pratade om, jag tror det var en forskare som menade på att man använder den här lagstiftningen som, jag ska inte säga svepskäl, men att man kan gå in liksom och använda sig av den i syfte att egentligen inte, för att man ska ju veta att lagstiftningens mål och syfte från början är att man ska upptäcka folk som är tidigt då, i missbruk. Och det poliser det finns ju där folk missbrukar och sådär, men att man då använder det för att gå vidare till exempel i
att upptäcka grövre brott
kanske, framförallt inom den brottsligheten då, narkotikabrott. Och det gjorde vi ju, måste jag säga. Men det som framförallt var, som jag inte tyckte att ni nämnde där, var ju för min del och för vår grupp då. Jag tänker framförallt när jag jobbade på Gatlinesgruppen och på Rave-kommissionen framförallt. Det var ju att man fick en otroligt bra källa till information. Nu var inte alla som ville prata och berätta vad de har köpt sina saker och sådär, men inte helt sällan så är man ung och kanske tänkt så här, men det här var olagligt och sådär. Och sen pratar man med en trevlig polis och bara, men jag köpte där och där och så vidare. Och så vidare. Man fick väldigt mycket information. Och tanken var inte att de ska egentligen vara en kanal då, kanske in egentligen, utan man ska bistå med hjälp om man då är i missbruk. Men jag har varit med om att jag tog in 16-årig kille en gång som tog ecstasy för första gången. Och hans farsa ringde sen en månad senare och tyckte, ja men det var väl bra. Alltså så att det finns ju, det finns en tanke där som är god.
Jag vet inte om jag håller med om det.
Nej, låt mig
alltså tanken kanske är god. Om det handlar om, alltså om man formulerar, nu ska jag vara välvillig då och tolka liksom argumenten på ett bra sätt. Men om tanken är då att man ska upptäcka så att säga unga människor på glid, på väg in i ett missbruk och sådär. Ja, men då kanske det kan vara en idé med ett ingripande från en polis. Men jag undrar varför det krävs liksom böter. Och ett kriminaliserande av det.
En helt enkelt en notis i registret också att du är dömd för narkotikabrott.
Ja, för det får ju liksom, oavsett vad jag har hört andra kollegor säga, att ja, men ett ringa narkotikabrott är ju inte hela världen. Liksom. Det är ett ringa brott. Men det får ju konsekvenser mer än bara liksom ekonomiska, att du måste pröjsa böter. Sen det brukar väl bli det lägsta beloppet, tror jag.
Ja, det brukar bli.
Dagsböter. Men du, som du säger, man får ju liksom en notis i belastningsregistret. Arbetsgivare kanske skannar efter det där. Utbildningar som man kanske inte kan söka på grund av den här domen. Körkort. Sånt kan bli lidande liksom. Och jag undrar om det är liksom, jag undrar om det är rätt väg att gå. Och liksom elefanten i rummet här, lite som vi pratade om i Lund på debatten och som forskaren Björn Jonsson pratade om, det är att vi vet inte vad den här lagstiftningen har haft för effekt.
Nej, jag hörde det.
Och det är liksom så här, så är det. Vi kan inte säga att en kriminalisering håller nere bruket bland unga eller avskräcker folk från att pröva. Mm. Det vet vi inte.
Nej.
För vi har aldrig utrett den här lagen. Vi har aldrig utvärderat den här lagen. Och det är ju det som har varit liksom i ropet i media de sista 2 åren, tror jag.
Mm.
Att en enig riksdag och ett socialutskott, Folkhälsomyndigheten, säger ju att det här behöver vi titta på. Vi behöver göra en ordentlig liksom, genomlysning av den här lagen och effekterna.
Mm.
Men det vill man ju inte från politiker. Från ministerhåll.
Varför tror du inte att man vill det? Är man fast i den här...
Ja, jag tror att man är ganska marinerad i svensk narkotikapolitik.
Mm.
Och Lena Hallengren sa ju rakt ut att hon vill inte utreda den här lagen för att hon inte vill skicka signaler till unga att det är okej att använda droger.
Mm.
Och det är det ju ingen som vill.
Nej.
Det är ju ingen som förespråkar en legalisering eller lagkriminalisering som tycker att det är bra att unga ska använda droger.
Det finns ju en nollvision.
Ja.
Inget knark på våra gator.
Ja, det narkotikafria samhället.
Ja.
Och det är ju trams.
Mm.
Det är snömos liksom. Mm. Och jag tror att oavsett vad det gäller, om man sätter liksom utopiska mål, liksom att vi ska ha det ska inte finnas några droger i Sverige.
Inte ett korn.
Nej, ingenting. Eller så här. Jag tror att man missar rätt mycket pragmatiskt tänk.
Mm.
Jag tror, och det har jag drivit på senare tid, att det handlar om ett förhållningssätt. Det handlar inte om lösningar på problem. Det är ju väldigt lösningsorienterat liksom.
Mm, mm.
Och det är ju nog bra, men jag tror att jag kallar mig själv förhållningssättsorienterad. Alltså att inse vissa fakta, hur ont det än gör liksom. Mm. Att, så här, människor kommer att använda droger oavsett vad vi tycker om det.
Ja, det är väl historiskt sett så är det väldigt tydligt att människan som ras liksom är rätt sugen på att glida iväg ibland med hjälp av olika droger.
Jag läste en artikel som bara svävade förbi, och då var det någon forskare i, kanske var USA. Han hade forskat på varför barn snurrar.
Ja, de blir yra.
Ja, de berusar sig. Jag vet inte om det stämmer, men det var ganska intressant. Och det finns ju exempel på i djurlivet också.
Mm.
Så den driften att ändra sitt medvetande tror jag är ganska stark i människan.
Mm. Nej, absolut. Och nu om allt går som det ska, som jag nämnde till dig, så åker jag på semester imorgon. Och finns det någonting kanske skönare, det är ju en drift från verkligheten att kanske sitta i en solstol med en drink och komma i det där perfekta läget när man bara...
0,3.
Ja. Man driftar lite.
Ja.
Om vi säger så här, men Erik, du får ta tag i det här. Vad är din vision då? För att jag menar, jag tänker många som lyssnar nu att knark är knark liksom. Nu är det ju, du får ju oerhört olika effekter av olika preparat.
Mm.
Och du får också oerhört olika bieffekter, om man säger. Jag tänker på, vi pratar om kriminalitet. Och min erfarenhet är rätt tydlig när det kommer till att olika preparat drar igång kriminalitet på olika sätt.
Tänker du beteendet?
Beteendet som... Nej, men till exempel om vi bara tar en amfetaminmissbrukare som blir extremt aktiv, extremt, man kunde stanna och stå och meckar med en stulen bil mitt i natten, blir otroligt aktiv liksom, och jämför det med en heroinist som man kommer hem, amfetaministen har allt, du kan ha så mycket prylar hemma så intressant, kommer hem till någon som missbrukar heroin, det är en madrass, det är bara heroinet som gäller, sen måste man ju då begå vissa brott för att få in pengar såklart. Men det är ett helt annat, det är helt olika beteenden som drogerna tar fram också. Men,
och nu pratar du om en väldigt liten del, en liten, väldigt liten andel av människor som använder droger.
Det är sant.
Och du pratar ju ur ditt perspektiv och dina erfarenheter som polis.
Ja.
Och där är också en viktig grej att, visst, vi lyssnar ju på poliser. När polis drar sina erfarenheter om varför de här drogerna och de här preparaterna ställer till med så mycket elände. Och det är ju helt naturligt att det är så. För det är ju det vi ser.
Mm.
Det är ju den sidan vi ser liksom. Och sen kan man väl liksom så här, Det finns en amerikansk forskare som heter Carl Hart som skrev en bok för inte så länge sedan som heter Drug Use for Adults. Och han är ju otroligt svår att smälta för ett svenskt narkotikapolitiskt sinne.
Okay. Mm.
Till och med för mig.
Ja, det är så.
Han kom ut själv som heroinanvändare.
Wow.
Och det är liksom... Han är en forskare, han skriver böcker, han forskar på det här. Liksom. Han är en välfungerande pappa, en liksom, kreativ människa. Och han använder heroin då. Den är skittuff att svälja, jag fattar det. Liksom.
Ja, den,
men läser man honom och lyssnar på honom så... och det, sen tycker jag mig höra, när man lyssnar på honom framförallt, att ja, men det hörs.
Ja, det är så.
Ja, för jag menar, jag tror att det får vissa fysiska liksom, effekter så, men skarp som fan i huvudet liksom, och inga konstigheter så. Och han har varit öppen med cannabis är ju ingen skitkontroversiell grej i USA att vara öppen med. Men så här ecstasy som MDMA och heroinet är väl mest svårsmält då, och även vissa amfetamin tabletter tror jag. Använder för att liksom...
Metamfetamin till exempel.
Ja, men liksom fast kanske mer i
tablettform.
Ja, tablettform. Ja, den är ju svår att smälta.
Ja, den är svår. Alltså. Och just heroinet där, min erfarenhet som jag jobbade ju på Plattan länge. Men jag var i alla fall där 4 år och liksom bladade runt på Plattan. Och det verkar tufft alltså. Ja. Ta sig ur det där att vara... För jag menar, jag har många vänner som har brukat, liksom, men framförallt kanske rört cannabis, testat kokain. Fullt fungerande människor såklart som vet vad de gör och har full kontroll. Och det har ju
de flesta
liksom. Ja. Till och med någon kanske kan vara heroinanvändare.
Mm.
Men exceptionellt svårt tror jag att hålla det i schack. Alltså, jag tror att
det tror jag också. Men jag tror inte att det bara beror på effekterna av drogen.
Nej, det tror jag...
Jag tror att det har med synen på drogen att göra i samhället.
Ja, och din
det
egen...
Att det är ett brott liksom.
Personlighet också tror jag, att kunna ha ett mindset som att förstå att jag kan... Det gäller nog att ha uppehåll liksom, så man inte should be cold turkey på, då måste man nog tillföra. Mm. För om man har sett någon som har liksom, vad heter det, withdrawals, vad heter
abstinens.
Det? Abstinens på heroin, så förstår man varför de petar i sig det igen för att bli friska så att säga.
Mm.
Men jag tänkte jag ska gå tillbaka, så vi har ju inte i Sverige, i andra länder, till exempel i USA, så har man ju delat upp så hard drugs och soft drugs.
Mm.
Och soft drugs då, så är det ju framförallt då cannabis. Och från cannabisväxten så får vi ju hash till exempel, cannabisolja, men framförallt marijuana som det är torkade växtdelar som man röker. Och när någon säger att de röker en joint så pratar man ju om marijuana till exempel. Mm. Men hur skulle ditt tänk, om vi säger att vi så här, du är Hallengren nu och har liksom suttit och klurat på din kammare. Hur skulle ett liksom förslag ser ut, du behöver givetvis inte lägga upp exakt det, men om du skulle liksom förtydliga lite för lyssnarna hur du tänker kring hur man skulle kunna förändra.
Nej, men där tror jag, alltså som jag sa, jag har ju i mina tankar och mina åsikter så har jag ju gått ganska långt.
Mm.
Men samtidigt så är ju liksom, får man ju vara lite realistisk där. Och jag tror på baby steps.
Mm.
Och jag tror att utred lagen som den ser ut. Undersök ordentligt, förutsättningslöst vad den här lagen har fått för effekter. Börja där. Och sen alltså den utredningen får ju visa vad som är liksom mest gynnsamt. Men utredningar som har gjorts i andra länder, Portugal till exempel, Schweiz hade skitstora problem med heroinmissbrukare på 80- och 90-talet.
Mm.
Där valde man ju en annan väg. Och där valde man att sluta se de här människorna som brottslingar. Inte ha drogfrihet som främsta fokus. Det är ju det vi har i Sverige. Så ser behandlingen. Du ska bli drogfri.
Mm.
Medan andra länder har ju satsat mer på skademinimering. Kanske till och med i vissa fall som i Schweiz då, tillhandahålla heroin, inte liksom Subutex eller metadon eller sånt där.
Ja, just.
Utan man får heroin av staten. Också ett svårt piller att smälta kanske.
Ja, men
siffrorna talar ut sitt språk där i Schweiz. Det dör väldigt lite människor i överdoser där.
Mm.
Och det är ju inte bara att avkriminalisera. Det är ju inte bara att säga så här, att nu är det inte brott längre. Fine, nu har vi gjort vårt. Så det kommer ju inte funka, utan det handlar ju om att flytta de resurserna och det fokuset till vården.
Mm.
För det är också så här, det är en så här käpphäst som jag har också, att droganvändning ska inte ha med rättsväsendet att göra. Alltså rättsväsendet ska inte ha med droganvändning att göra. Det är en vårdfråga. I de fall människor behöver hjälp. Och behöver människor inte hjälp, då är det inget problem.
Om alkohol hade kommit nu då, hade det gått under narkotikalagstiftningen, tror du? Om det kommer som en ny drog?
Alltså den är så hypotetisk, den frågan.
Mm.
För att jag tror att, alltså, historiskt, som vi var inne på, liksom, historiskt i mänsklighetens historia så har de här preparaten funnits vid våran sida på ett eller annat sätt. Liksom. Och att man säger att introducera en ny drog liksom, i ett land, det är också ett eko från lobbyarbetet som svensk narkotikapolitik bygger på.
Mm.
Att man försökte liksom pressa ut budskapet att nej, men det här är främmande för Sverige, de här drogerna. Det här sysslar vi inte med i Sverige. Liksom. Så att jag tror att det är ett inkorrekt sätt att se på de här preparaterna.
Mm. Nej, men det har ju, man kan ju bara se en förändring. Jag tänker på mig själv som då är 60-talist. Och växte upp i Spola kröken, narkotikafritt samhälle, non-smoking generation. Mycket information.
Mm.
Och, nej, men jag skulle vilja säga att det funkade på många av mig och mina vänner, informationsdelen där. Jag spelade basket mycket och det var väl några som krökade på mig. Det var några som inte gjorde det. Mm. Men sen så när jag började på polisen så märkte man att det kom en yngre generation sen. Man hade jobbat ett tag. Som kanske hade varit ute och rest lite mer.
Mm.
Som hade varit i Australien, surfat. Kanske inte bara surfat. Kom fram att de hade liksom, efter surfing så hade det varit mycket man rökte på och så här.
Mm.
Och jag tror kanske generationen över mig, 40-talisterna, tänkte wow, alltså vad är det här? Här sitter de och är konstaplar också och sitter och berättar när de var i Australien och levde livet. Och
men det är väl ingen annan generation i Sverige som har rökt så mycket gräs som 40-talisterna?
Är det så?
Jag tror inte kanske inte i polissvängen.
Nej, jag tror inte det.
För kanske
det,
inte i den delen av befolkningen som blev polisen.
Kanske inom konstnärssvängen.
Ja, men de är unga på 60-talet. Liksom.
Ja, och det var ju mycket sant. Det hängde nog på i vilken gruppering man var.
Ja.
Så är det ju.
Och det tror jag är ganska talande för poliser.
Mm.
Att man blir lite hemmablind ibland, tror jag.
Ja.
Man ser på samhället ur sitt perspektiv. Och liksom hur man är som polis och liksom den subkulturen. För det är en subkultur.
Det är en speciell kultur. Det är det. Men jag tänker, okej, du pratar om baby steps. Kolla, liksom gå igenom, utred den befintliga narkotikalagstiftningen, hur den ser ut. Inte betrakta folk som kriminella.
Nej.
Utan som människor som har ett missbruksproblem.
Mm.
Sen kommer vi då till exempel avkriminalisera. Vad sa vi då? Då är det helt enkelt att det du gör är inte ett brott.
Mm.
Men det behöver ju kanske, det kan ju vara, det nämndes också i den här diskussionen. Det kan vara lite som, man tänker röd gubbe, man får inte gå mot röd gubbe.
Ja, alltså det finns ju olika modeller såklart.
Men du kommer inte bli liksom bötfälld för det.
Nej, och det som i Portugal till exempel, det är fortfarande som en slags civilrättslig överträdelse. Så det är ju inte helt sanktionsfritt från samhället.
Nej.
Att använda. Men jag tror inte heller att i Portugal innan den här reformen 2001 så tror jag inte att polisen gick runt och tog urinprov på folk.
Nej. Men legalisering, då pratar man ju helt enkelt om att det här är legalt. Man ska börja då, till exempel, man ska ha som i Holland till exempel, att man ska ha coffee shops då kanske, att staten har kanske...
Holland är speciellt.
Är det?
För det är inte legaliserat i Holland.
Det är inte det?
Nej, utan det är någon slags överseende från staten. Det är liksom så här...
Okay.
Ja, gör det. Och så måste man ha, för att sälja det så måste man vara en licensierad coffee shop. Så liksom.
Mm.
Men utbudet förrådet är fortfarande svart marknad.
Liksom. Ja, det är så.
Malta legaliserar nu.
Ja, just det. Det läste jag faktiskt.
De hann före Tyskland.
Ja, okej.
För Tyskland är på väg också. Ska väl rösta. Eller de har inte riktigt utarbetat hela förslaget än. Nej, men som jag ser på legalisering, och då pratar vi främst om cannabis. Mm. Och anledningen till att man pratar främst om cannabis, det är för att det är så vanligt.
Mm.
Och som du säger så är det ju som en mer soft drug. Liksom.
Just det. Mm.
Så pratar jag hellre om en reglering av marknaden.
Mm.
Och helt enkelt av principskäl. För mig.
Mm.
För jag tycker det är en superdålig idé att låta den marknaden skötas av liksom beväpnade sociopater. Liksom.
Ja, och det har ju varit väldigt mycket prat nu hösten 2021 om gängkriminaliteten till exempel. Ja. Vad tror du, hur skulle en sån reglering, man skulle väl knappast sparka undan benen direkt på de här?
Nej, det tror jag inte. Många har skrivit det i debattartiklar att liksom legalisera cannabis för att liksom få bort gängkriminaliteten. Men jag menar att om man tror att en åtgärd eller ens två eller tre åtgärder får bort gängkriminaliteten och de problemen vi har, då är man ju, det är ju samma sak som att tro på narkotikafria samhället.
Mm.
Jag tror på samma sätt där, att organiserad brottslighet har funnits i olika former väldigt länge i Sverige.
Mm.
I olika grader av intensitet, utbredning. Nu har vi ganska stora problem med det i Sverige, om man ska uttrycka mig milt. Men jag tror inte att om vi liksom börjar sälja cannabis på Systembolaget, att de gängkriminella kommer söka jobb på Systembolaget.
Nej.
Det finns andra drivkrafter också, såklart. Men så för mig är det som sagt en principfråga.
Mm.
Att det här
vi är överens egentligen generellt, tror jag, de flesta. Vi vill inte att våra ungdomar ska använda för mycket liksom narkotika. Eller, det är vi helt överens om. Mm. Och det kan i vissa fall då vara väldigt olämpligt. Jag kommer ihåg att jag satt i en intervju på TV4. Jag hade fått så mycket skit någon gång och mejl. Då sa jag vid ett tillfälle, vi måste komma ihåg att det finns någonting positivt med narkotika.
Ja, jag kommer ihåg när du sa det. Det var inte så länge sedan.
Nej, inte så himla länge sedan. Och du vet, folk tittar på mig. Jo, men det finns en anledning om man provar ett preparat.
Mm.
Att man provar en gång till. Om man har blivit beskriven som lite vi fick på min tid, att liksom, om du röker en joint så kommer du hoppa ut genom fönstret och tror att du kan flyga och sånt där. Och det där har ju slagits hål på genom att alla har provat och inte gjort det.
Mm. Eller att man börjar med heroin till slut.
Ja, eller att bara röker det till, så står det på plattan om en vecka. Liksom. Och då sa jag, det finns en anledning till varför man gör igen. Därför antingen tänker man sig, vad har vuxenvärlden lurat? Jag tog en E och det är typ det bästa jag gjort.
Mm.
Man måste också lära våra ungdomar att det finns någonting med narkotika som kan vara lockande till en början. Sen kan det också leda till väldigt negativa konsekvenser. Men man måste också vara realistisk i sitt sätt att beskriva vad narkotika är i olika former.
Ja, och framförallt vara ärlig.
Vara ärlig,
för det är som du säger, det som har anförts som skäl då till ungdomar genom åren att inte använda eller att inte testa, det har ju varit fel. Det har ju varit liksom rena lögner i värsta fall och kraftiga överdrifter i bästa fall. Liksom.
Mm.
Så att en ärlig diskussion. Sen kanske man inte vinner hearts and minds med att säga att men det finns bra grejer med det här. Alltså så här, men jag förstår vad du menar.
Nej, precis. Jag menar inte att fan knark är bra grejer. Utan jag menade att när man, det finns någonting med att prova. Vi måste förstå att det kan finnas en positiv upplevelse med preparat. Och de syftar jag inte bara. Alltså det har ju med alkohol att göra också.
Ja.
Alltså, jag berättade den här viben som man kan få i solstolen. Det är ju den liksom kingen man eftersträvar. Sen kanske man inte uppnår den där samma feeling varje gång. Men det finns någonting där. Och det måste man förstå. Om man förstår den när jag beskriver den kring alkohol, så finns den feelingen kring andra preparat också.
Mm. Man pratar mycket om set and setting.
Yes.
Alltså liksom miljön och sammanhanget i vilket man tar en drog.
Mm.
Jag brukar dra exempel på att liksom att ja men gubben som sliter sig från polisernas grepp för att dricka handsprit på beroendeakuten. Han vill ha drogen alkohol.
Mm.
Och att, eller ett mindre extremt exempel, att dricka liksom en butiksvarm 7-2 5 över 10 en tisdag. Det är att använda drogen alkohol.
Mm.
På samma sätt som det är att njuta en Chateauneuf du Pape 2011.
Mm.
Med lite kallskuret till. Uh-huh. Vi använder också drogen alkohol uh-huh. när vi gör det.
Mm-hmm.
Men det finns olika sammanhang och olika kontext. Och liksom bra och dåliga sätt att använda droger på.
Mm.
Många, ja, men liksom så här, jag har träffat de flesta preparater man stöter på när man jobbar som polis. Det är som du var inne på. Cannabis, kokain, amfetamin. Men om man pratar unga så är det ju oftast cannabis och kokain tror jag. Det har blivit mer vanligt. Men, men ibland, och det har hänt några gånger så har man träffat någon som har tagit LSD till exempel.
Mm.
Och LSD är ett sånt här preparat som också har omgivits av väldigt mycket överdrifter och liksom det är livsfarligt och så här. Det har ingen toxisk effekt på hjärnan eller kroppen. Inte beroendeframkallande, men det gör ju grejer med din medvetandegrad och din uppfattning. Liksom.
Mm. När du kan höra färger och så här, ja, se precis. Ljud.
Och att ta den drogen för första gången när man är 18-19 på en fest, det kanske inte är det bästa sättet att testa den drogen på.
Mm.
Att man ser på liksom vissa preparat som partydroger. När det kanske inte är meningen att man ska använda de drogerna på det sättet.
Mm.
Och så, lika lite som liksom, det är inte tanken att vi ska dricka handsprit. Liksom.
Men tänk på det du pratar om, settings. Liksom om du till exempel tar LSD, du är deppig och går in i ett mörkt rum och tar din första tripp. Eller du har vunnit på lotto och dricker några bira. Alltså det blir väldigt olika effekter av de här intagen så att säga, beroende på vad du är själv i.
Ja, och vad man har för förväntningar på det. Liksom.
Mm.
Jag menar, om man inte skulle veta att man fick i sig alkohol så skulle man ju ringa akuten.
Särskilt i vissa lägen.
Ja, nej, men alltså bara den här första. Oj. Uh-huh. Men om man vet att man liksom, som du sitter i solstolen liksom, att så här, ja, men efter tredje bärsen liksom, då är det nice i kroppen liksom. För då vet man det, då har man förväntningar på, man vet hur det känns och hur det ska kännas liksom.
Just det.
Men tänk att liksom bli smygdrogad med sprit. Det är ju fruktansvärt.
Ja, det är ju ett rent sömnmedel egentligen. Du får den här lite euforiska effekten, men sen går det bara mot sömn och egentligen mot död ju mer du intar det så att säga.
Ja.
Jag tänker, är vi fast i den här Bejerotska? Det var ju Nils Bejerot som var väldigt, var det slutet 60 eller var det 70-talet kanske? Jag vet inte exakt. Men...
Ja, han började väl arbetet 60-70-talet.
Mm.
Som kulminerade i kriminaliseringen kan man säga.
Ja, precis. Jag tycker att frågan är oerhört intressant att diskutera. Och just med rörelsen av människor, det var ju tidigare när jag växte upp, då var det någon som hade varit liksom i USA. Man bara, wow, jag har varit i USA, kom hem och visa diabilder. Mm. Man satt med en sån diabildsprojektor och fick se hemma hos en annan familj. Och så här. Nu är folk överallt i världen och några är på, jag lyssnade på Alexander Bard, vad heter det? Det är ju inte LSD, men han, den här, när man, är det någon svampar eller?
Ayahuasca?
Ja, är det det ja?
Ja, DMT.
Det är någon form av liksom någon psykisk cleansing också, man går igenom någon form av hallucinogena effekter liksom.
Ja, skiter och spyr väldigt mycket. Men i det sättet man tar det, ayahuasca, då dricker man en brygd liksom, av den här växten.
Mm.
Och tydligen då så när man gör det är liksom det aktiva ämnet är DMT. Som har lång, det är en förkortning på ett väldigt långt och knepigt ord som jag inte kan.
Okay. Fysiken,
men det går att röka DMT också. Och få i princip samma upplevelse fast bara på 7 minuter eller någonting.
Okay.
Men just man dricker den här ayahuaskan så...
Det är lustigt att människan har lyckats luska fram alla de här grejerna. Jag tänker på, vi har ju vissa, vad heter det, indianer, alltså man tänker på psilocybin och svampar, och vi har ju meskali, alltså hur kaktusarna har man lyckats utvinna saker så får de folk att uppleva saker som man har lämnat liksom det stadiga vanliga vardagstänket liksom och sin egen kropp ibland lämnar man och det är intressant hur människan ändå har, som vi pratade om innan, den här, det finns någonting, sen är det individuellt givetvis, men som rent generellt på grupp, på den stora gruppens nivå, så finns det ett behov av någon form av berusning. Sen kan ju det göra, en del kan ju berusa sig. Ja, man kan ju få adrenalinkickar och man söker sig på
träning,
och, träning kanske och klättra och vad det nu kan vara.
Mm.
Vad höga höjder. Ja, vi får ju se. Jag tänkte vi också skulle prata lite om ditt nya jobb som du inte hade när du var hos mig tidigare.
Just det.
Jag tycker det här är en jätteintressant diskussion, Erik. Och
ja, det är jättebra att du bjuder in till och kan diskutera, för att det känns väl som att den här podden lyssnas på av väldigt mycket poliser.
Det tror jag.
Och det jag har märkt är väl att det finns en motvilja att diskutera det.
Mm.
Speciellt kanske bland lite äldre kollegor.
Sen när man pratar USA, man får ju lätt en bild av om man tittar på till exempel serier och sånt där, att allt där är ju stenhårt. Men där har man ju avkriminaliserat i många stater och Kanada och så vidare.
Ja, och
så vidare.
Legaliserat.
Och legaliserat, så att det skiljer sig från svensk. Nej, men kul, det blir ju liksom, för er som inte kanske så insatta, jag hoppas att ni har fått en liten inblick i de här tankarna som Erik, du är liksom språkröret för, du är den enda konstapeln som, ja men du är en av, eller är du den enda egentligen?
Det är den enda som är öppen med det.
Som är öppen liksom med de här, för att det här har nog varit ändå ganska, citat, förbjudna tankar liksom ändå för en polis. Och jag har reagerat själv hur lite jag reflekterade över lagstiftningen när jag jobbade med de här frågorna. Jag tänkte bara, okej, den här lagstiftningen vi har, nu kör vi på den och gör det bästa av det som finns liksom. Och det som jag tänkte på när jag promenerade hit var att man grep mycket folk, man tog in dem på urinprov och så vidare, och det var innehav. Men det som skrämde många var att jag sa, jag kommer skriva en, det hette LVM-6a på den tiden. Det var helt enkelt att man har påträffat en person som man märker så här, gått ner sig, man tänker så här, ja, men jag har träffat honom tidigare, nu ser jag dålig hygien, har inte duschat, har inte det, kräver, och då är det tvångslagstiftning.
Socialtjänsten.
Ja, precis. Ja, och då blir de livrädda. Nej, du får inte skriva en LVM-6a, för då blev de liksom inlåsta. Så det kändes nästan som att det var ett värre hot än att akta så jag griper dig någon dag liksom för ett brott.
Ja, och många alltså som tas för bruk, där kanske polisen skriver en orosanmälan till SOS. Alltså bara för att man har brukat någonting liksom. Och det kan ju ställa till mer än det hjälper, tror jag.
Ja.
I vissa fall.
Ja, spännande. Stort tack, Erik. Vi rundar av det som jag tänkte vi skulle avsluta med då. Men men nu jobbar du som dialogpolis.
Ja.
Hur kommer det sig att du sökte, vad visste du om dialogpolisen när du sökte tjänst som det?
Ganska mycket faktiskt.
Ja, det visste jag.
Jag fick upp ögonen för dialogpolisen när jag gick på skolan.
Mm-hmm.
2008-2010 gick jag polisutbildningen och blev intresserad liksom. Skrev mitt examensarbete om dialogpolisen faktiskt.
Oh.
Sen minns jag inte vad det handlade om riktigt specifikt faktiskt. Dialogpolisen är en enhet inom polisen som startade efter Göteborgskravallerna 2001. Som, ja, de demonstrationerna gick väl så där om man ska liksom utvärdera dem polisiärt.
Det kan vi konstatera.
Jobbar du där?
Ja, jag var där.
Du var där?
Ja. Göteborg. Jag satt på en sack och säck. Jag jobbade ju på Säpo då, på Span.
Aha.
Och kollade på någon monitor för att se
Var
vissa danskar befann sig.
Just det. Nej, men det där gick ju sådär. Polisen var liksom inte utbildade för sådana händelser med stora folksamlingar och liksom, på ett bra sätt. Jag vet att man har haft, vad kallar man det, IMF-en på 90-talet tror jag.
Jag kommer inte ens ihåg.
Nej. Men det var mycket, mycket baserat på att man såg en var det liksom tillräckligt många människor i en grupp, då var det farligt liksom. Och det finns det forskning på, gammal grupppsykologi och sådär, som har uppdaterats. Och då man tillsatte en statlig utredning och utvärderade inte bara Göteborgskravallerna men även Alexander och någonting mer tror jag. Men man kom fram till att efter det så tog man fram SPT-konceptet, särskild polistaktik i arbetet med folksamlingar. Bastaktiken kom fram där efter Alexander då, hur vi står och går och skjuter och kör och lite sådär. Men det som blev aktuellt för dialogpolisens frö så att säga, det var en mening då, som det var Ingvar Carlsson och Ulf Adelsson som gjorde den här rapporten, eller utredningen. Och de landade i slutsatsen att svensk polis måste bli bättre på att förstå det samhället den verkar i. Och då handlade det om de områdena som dialogpolisen är satt att jobba med. Det vill säga politik, etnicitet och religion. Och grupper och individer till viss del som vill väcka opinion inom de ämnena. Liksom. Så enkelt beskrivet så jobbar vi på demonstrationer när vi jobbar ute.
Okay.
Men då har vi redan gjort rätt mycket av vårt jobb. Vi brukar säga att vi delar upp, vi jobbar ungefär 20% ute och 80% inne. Och när vi är ute på en demonstration, då har vi redan gjort liksom 90% av jobbet.
Och vad består det jobbet av?
Det består av research, omvärldsbevakning i det långa loppet liksom. Det är min vardag. Jag sitter och läser nyheter typ. Hänger med i både svensk inrikespolitik men även utrikespolitik. Det kan ju finnas, det har vi sett exempel på många gånger, saker som händer i utlandet som får konsekvenser för den gruppen av människor som bor här.
Ja, absolut. Vi älskar ju att kopiera USA. Ibland blir det nästan lite larvigt.
Ja, du tänkte på den. Ja. Men framförallt vad vi brukar kalla för importerade konflikter. Turkar, kurder, armenier, iranier har vi en väldigt stor diaspora i som håller på nu med en rättegång om folkrättsbrott.
Okay.
En avrättning som skedde i Iran på 80-talet. Okay. Han sitter häktad nu, eller de håller på med förhandlingar nu.
Okay.
Och då är det väldigt mycket demonstrationer från olika iranska grupper.
Okay.
Men så i vardagen så är det mycket omvärldsbevakning. Men inför en specifik händelse så kan det vara oftast en grupp som vi har kontakt med sen tidigare. Långvariga relationer med de här grupperna. Så att vi kan ringa om de söker tillstånd, så kan vi liksom ringa och stämma av hur tänker ni kring det här. Söker man inte tillstånd av olika skäl så kan man liksom ändå förmå dem att söka tillstånd såklart, men ändå liksom föra en dialog helt enkelt.
Nu känner inte jag till, jag tänker ju spontant då, det man visste varje år när man jobbade på Norrmalm var ju 30 november.
Mm.
Så skulle man ju typ stå vid Karl XII staty och det blev någon form av demonstration där.
Mm.
Och det är väl någonting, alltså de här högerextrema grupperna, och sen tänker jag på när jag tänker på, vi pratar om Göteborg, så tänker jag på AFA. Som kanske då är på andra sidan, om man tänker att det är vänsterextrema, om vi kallar det för det, eller om de möts i mitten, eller hur man vill se det. De stökar båda två i alla fall.
Ja, och som jag nämnde innan vi, eller om jag började spela in då, men det blir konstigt för mig att gå in och liksom värdera och recensera olika grupper.
Ja, det behöver du inte
göra. Det ska jag absolut inte göra, för det är en förtroendefråga i och med att vi samverkar med alla de här grupperna. Men generellt så, som du säger, vi har haft under årens gång så har vi haft lite så här the big five, kallar vi dem. Och då var det ju liksom
Noshörning, elefant, är det en annan
Anthrax, big five? Metallica, Slayer. vad fan, det blanka är. Men om vi tar dem i ordning då. Ja. Så nationaldagen, 30 november, Pride, till viss del. Reclaim the Streets tror jag var en äldre sån grej. Första maj såklart.
Första maj. Mm.
Och 13 november sa jag Salemsmarschen.
Mm, just det. Finns den kvar?
Nej.
Nej.
Jag jobbade faktiskt på den i lördags.
Alltså?
Nej, den finns inte kvar.
Det var bara några dialogpoliser där.
Typ. Ja, jag ska inte gå in på den. Men så att de stora fem liksom, gick ju SPT-organisationen runt på, liksom, kan man säga. Mm. Sen har inte det... Många av dem där är ju nedlagda. Liksom. Första maj är alltid första maj.
Hur var 30 november i år till exempel?
I år var det första gången på ganska länge som vi hade en lite större manifestation.
Ah, okej, okay, det var så.
En tillståndssökt litet fackeltåg. Mm. Väldigt lugnt och stilla. Mm. Men det är också liksom klingat av. Mm. Och det finns ju mycket att säga om varför det ser ut så. Det vi har fått istället för de här 5-6 stora demonstrationerna på ett år, så har vi jättemånga fler, men mindre och mer komplexa.
Och när du säger komplexa då, för att jag menar, om jag tänker, vadå, det är några som går med ett par flaggor och så, lite plakat och så, på vilket sätt blir det mer komplext för er?
Ja, men ett exempel, om du pratar väldigt generellt till exempel, så om du en iransk demonstration, ja men då ska man då kanske någon annan säger så här, ja men det är iranier, och de är mot regimen, för de är liksom exiliranier, de kom hit på 70-80-talet sådär. Men då ska man ju veta att det finns ju 5-6 olika grupper med olika politiska inriktningar. Det finns kommunister, det finns royalister, det finns allt möjligt så här, med olika flaggor, och det är små detaljer som skiljer på flaggorna och sådär. Så och det är ju den...
Folkets mujahedin.
Också, ja, precis.
Ja, just det.
Och det är ju där vi lägger vårt arbete på. För vi anser oss själva i alla fall besitta en djupare kunskap om de här olika grupperna. För att kunna förstå dem. Och för att motverka att vissa grupper sluter sig och radikaliseras ytterligare. Det är det arbetet går ut på. Vi är brottsförebyggare.
Men det här är oerhört intressant. Det du sa först, att vi... man måste känna till den omvärlden man verkar i, sa du. Och det är ju någonting som är ofta learning by doing för en polis. Och jag tänker att mycket av den utbildningen som jag tänker att ni kanske får genom att läsa på, borde man ju få. Nej, men jag vet bara, jag själv kommer bara på en spontan grej när jag kallade liksom en iranier för arab en gång.
Wow!
Ja, du vet. Men du vet, ung spoling kunde ingenting.
Nej.
Och man bara såg hans ögon och det på ramla ur.
Mm.
Bara sådana grejer, att kunna sin... omvärld, liksom. Ja. Att kunna benämna folk korrekt. Och det är ganska enkelt, men det går ju rätt att komma i små konflikter, och ett samtal som ska leda, som har ett slutmål på ett visst sätt, kan gå en helt annan stig om man börjar med att kalla folk för saker som... och det är inte medvetet,
men
det är en viktig kunskap.
Och där liksom, det är ju inte unikt för dialogpolisen, men vi trampar ju klaveret ibland också. Liksom.
Mm,
mm. Så det är ju fullt naturligt. Där tror jag snarare har att göra med att man får släppa den, i vissa fall, polisiära prestigen lite grann.
Mm.
Och liksom så här, ja men jag bjuder på den, liksom, förlåt.
Ja.
Jag kan inte.
Nej.
Men att vara då lite kanske nyfiken och liksom, kan man inte så fråga då, liksom, och förhålla sig ödmjuk till det faktumet.
Mm.
Då kommer man långt med att lyssna på folk. Och det är ju också så här, ja, du är dialogpolis, och du är bra på att snacka med folk. Så här, nej. Inte bättre än någon annan. Däremot är vi ganska bra på att lyssna på folk.
Aha.
Och förstå det vi kallar motpartsperspektiv, och att förmedla det motpartsperspektivet kanske främst inåt i den egna myndigheten. Det kan vara en utmaning ibland, att liksom, ja men det är det här den här gruppen tror, det kan låta helt uppåt väggarna, för det kan röra sig om en skitknasig ideologi, men att liksom så här, ja men det här måste vi förhålla oss till, så här tänker den här gruppen liksom, och så här agerar den här gruppen om polisen gör sig eller så.
Vad skulle du säga skillnaden då? Du har ju gått från att ha varit ordningspolis, kan man säga, alltså klassisk polisarbete då, till dialogpolis. Vad är den stora skillnaden, och vad tycker du är bättre och sämre med din nya tjänst?
Nej, men som jag brukar säga, att dialogpolisen är nog det minst polisiära du kan syssla med inom polisen, och fortfarande hänga på en pistol och gå ut och snacka med folk.
Ah, okay.
det är ganska opolisärt ibland.
Mm.
Och när jag säger det så menar jag inte att jag värderar inte och säger att det är dåligt att vara polisiär.
Nej.
Men det blir mycket liksom kunskapsinhämtning, inte informationsinhämtning.
Nej.
Vi är ju inte underrättelseenheten liksom, utan vi är helt transparenta med det vi gör och säger och sådär. Så det är ett tror jag ett avsteg, i alla fall i min tolkning, ett avsteg från ett polisiärt mindset som finns.
Mm.
Att för poliser är det ganska så här, vem är det här? Vad ska han hitta på? Vad har han för baktankar?
Lite misstänksam.
Misstänksam, ja, precis. Medans, eftersom, och som dialogpolis så tror jag att man får en djupare förståelse för civilsamhället.
Mm.
Att de allra, allra flesta som är ute och demonstrerar, oavsett vad det rör sig om, är helt vanliga människor.
Mm.
Sen finns det ju liksom undantag från det såklart, men att se det och på riktigt förstå innebörden av samverkan med civilsamhället, det är det vi gör liksom.
Jag tänkte spontant lite så här, det här blir nog samarbete med Säpo. För det finns ju kanske saker som krossar lite grann. Men eftersom ni inte egentligen då, som de då, är underrättelse utan mer informationsinhämtning, kunskapsinhämtning, så blir det en helt annan grej.
Ja, och samtidigt så är vi ju poliser i grund och botten. Och det är vi ju väldigt tydliga med i samtal med företrädare till exempel. Att får vi reda på något brottsligt så har vi anmälningsskyldighet liksom.
Mm.
Men det brukar ge sig liksom. Det brukar inte vara några problem med det.
Kommer du vara kvar inom dialogpolisen ett tag?
Ja, absolut. Mm. Så länge jag får. Jag trivs jättebra. Det är verkligen. Och det kan ju vara negativt att ibland att man upplever att jobb och fritid flyter ihop.
Just det.
Men för mig är det är inga problem. Det jag gör på jobbet, det vill säga omvärlds bevakar, hänger med i det gör jag på fritiden. Mm. Ja, det har jag alltid gjort liksom.
Ja, jag fattar.
Så jag trivs jättebra.
Intressant. Erik, nu hade vi ingen klassisk polisiärt minne, men vill man höra Eriks minne sen dina tidigare år, 7 år var det då.
Ja, precis.
Så lyssna gärna på Eriks avsnitt då. Det handlar om en biljakt som, ja, de slutar alltid lite annorlunda. gör de. Sen förväxlade jag dig med din bror som också hade en väldigt bra historia. Men vi ska prata lite vidare i Patreon-avsnittet. Men stort tack, Erik.
Tack,
intressanta tankar kring det här med avkriminalisering och legalisering.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Snutsnack är slut för den här gången. Givetvis är vi tillbaks nästa vecka. Jag hoppas att du lyssnar då. Annars syns vi på sociala medier eller på Patreon. Ha det fint. Hej då.